Du lyssnar på Fasciaguiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, värk och smärta. Jag heter Axel Bolin och sitter här med Hans Bolin och Per Johansson. Hej!
Hej!
Hej.
Vi håller på med ett väldigt ambitiöst projekt där vi pratar om varför vi inte förstår livet, som vi gjorde i förra avsnittet vi gjorde tillsammans. Och jag tänkte att vi ska fortsätta på det här spåret och försöka förklara sakerna som vi har så svårt att förklara och förstå. Och jag tänkte att vi skulle börja med utgångspunkten vad en kropp är. Vi pratar om en kropp som platsen där vi äger rum. Det är ett helt avsnitt, en hel serie som handlar om vad en kropp är. Som vi gjort. Och någonstans så det som är häftigt när vi håller föreläsningar och visar film på levande fascia, när vi visar hur kroppen ser ut inuti, alltså hur de här kollagentrådarna bygger om sig, hur flödet kan omstrukturera allting, hur vackert det är, hur saker kan röra sig, alltså hur, när folk får upp ögonen för hur fantastisk kroppen är, så händer det någonting. Alltså man börjar förstå att wow. Och så tittar vi på det vi har sett och varit med om. Vi var med i en intervju häromdagen, och så sen så var någon som sa att inser ni vad ni har gjort? Och så sen så tänkte jag att ja, det gör vi nog, fast ändå inte. För man tänker ju, alltså när man hör om jättemånga personer som har haft ont och sen blir bra, eller personer som har insett att de har en kropp och tänkt om kring hela sitt liv, eller som har fått se sig själva för första gången eller blivit lyssnade på det, sedda eller hörda. När det händer tillräckligt ofta så reagerar man inte riktigt på det längre. Så man tänker inte riktigt på det längre. Men det är ganska fantastiskt hur många människor som har fått se något annat i sig själva genom behandlingen. Mm. För Hans, du ser ju hur fantastiskt det kan vara när saker läker. Mm. Och det måste ju ge en enorm vad ska man säga, beundran för kroppen, eller
fascination? Alltså jag tycker egentligen, alltså kropp blir, det som är intressant med just det ordet kropp är så konstigt, därför att det är egentligen inte, livet är fantastiskt, alltså, och det som är en levande varelse. Det som är intressant med när man ska förklara livet för folk som kommer och på behandling, så för vuxna människor så vill gärna ha en förklaring på varför, vad har hänt. Och när man då tittar på, du är sned, var du med om det och det. Du var utsatt för mycket tryck, alltså mycket stress eller olyckor och sånt. Och till slut blir det för mycket för kropp, för ditt liv. Det är för mycket att ta hand om. Då blir de lättade. Då tycker de att det är intressant. För då kan de se, då kan de hitta, jaha, det har jag aldrig hört förut. Kan det vara så det är? Och det som är intressant med, vi vill gärna ha en förklaring för vad är det som har gått snett. Det som är lurigt när man får, det får man ibland, så det kommer föräldrar till oss med barn som är, man får ju behandla barn över 8 år. Det intressanta när med barn kommer, det var en kvinna som kom till mig med en son som hade fått en diagnos att det var fel på han och han var det ena och det tredje. Det som är intressant med barn är att de vill egentligen inte höra att det är fel på dem. Så att han som skulle gå då på 10 behandlingar på en sjukgymnast, jag sa att jag tror inte det är fel på dig. Utan jag tror att du är perfekt som det är. Vi ska bara rätta till det. Det som är intressant med barn, det är så fruktansvärt lätt att behandla dem. Alltså det går så enormt fort att förändra saker och ting. Så att han hade då, jag visade att han var lite framåtroterad i bäckenet och det satt fast lite grann, så vi släppte trycket och det går jättefort. Så på, jag tror 20 minuter var allting klart. Så att nu är du klar, ska jag komma tillbaka? Du är inte komma tillbaka om du får ont igen. Utan du är bra som du är. Så där ser man en annan förklaring på livet. Livet är, för de har inte burit på sig så mycket. Det är inte så många som har sagt att det är fel på dem när de är 8 år gamla. Och det han hade gjort egentligen, han hade spelat för mycket fotboll och han hade blivit för stel helt enkelt. Och då hade blivit, så han var för stel i höften, har blivit kobent och fått alltså inåtrotation. Och det var ganska enkelt att ändra. Det fantastiska som är med när vi tittar på livet som är, alltså på det vi lever, hur otroligt mycket livet vill leva oss. Alltså livet lever oss. Det är bara frågan, kan vi åka med på det? Den resan som är med att leva oss. Kan vi vara öppna? Och därför blir det intressant att se, som jag sa, som jag tog nu. Vi vill gärna ha en förklaring på varför det är ont eller vad som är fel på. Vilket det går att göra med fascia. Det går att förklara saker på ett helt annat sätt. Och det är mycket lättare att förklara vad som egentligen är fel. Det svåra att förklara är att det kanske tar lite längre tid att förändra. För att man kanske har byggt på sig det på för lång tid. Man har gått med en felaktigt sätt att se på sig själv för länge. Med barn är det inte så. Det är så otroligt mycket lättare att förändra. Och de tycker det är skithäftigt. För de förstår på något sätt, är de närmare livet. De förstår sig själv på ett annat sätt. Ja, men jag är levandes. Jag vet ju vad kärlek är för någonting. Jag vet vad glädje är för någonting. Jag vet att snart det är sommar. Alltså det är livet på ett annat sätt. Och egentligen tror jag att vi är mycket mer så egentligen än vad vi tror att vi är.
Kroppen är ganska fantastisk egentligen.
Ja, den levande kroppen, det levande livet är helt fantastiskt. Och, och när man förstår det, som jag brukar säga, jag har sagt förut till någon, att förstår du hur snabbt allting ombildas, hur snabbt du förändras, hur snabbt du gör saker och ting. Och hur fort du kan gå ifrån sjukdom till hälsa. Det är bara det att vi uppskattar inte hälsan på samma sätt som man kanske gör. Alltså vi glömmer bort hur det är att vara frisk. När vi är sjuka, vi kommer ihåg hur bra det är att vara frisk. Och när vi är friska så vet vi inte hur det är att vara sjuka. Det är det som är lurigt med hur det är.
Men jag tror en sak som är viktigt att lyfta fram här är att vi har tidigare pratat om hur vi har delat upp det. Mm. Så vi tänker att det är en sak, kroppen är en sak och jag är en annan sak på något sätt. Men det som är intressant är att eftersom att det inte är så, att kroppen är ett, jag är kroppen och vi är sådär, så att kroppen är då, kan läka väldigt snabbt, kan förändras väldigt snabbt, den är oändlig, det föds och dör celler precis hela tiden, det är massa fantastiska processer som pågår hela tiden, den är jättevacker på insidan och sådär, så betyder det ju också att jag är det.
Mm.
Alltså jag är också obegränsad, oändlig, fantastisk. Att man, det är ju kroppen kan bli ett sätt för folk att upptäcka hur stora de kan vara eller hur bra de kan vara.
Ja, alltså jag tror att livet är ett mirakel. Har man fått barn som vi har fått allihopa, fast det är inte vi som har fått dem, men vi har haft fruar som har fått dem, så förstår man ju att det är ju helt makalöst. Att det är två celler så blir det en hel människa. Alltså livet, vi är mirakel och vi är levande mirakel. Och om man skulle mer titta på vilket mirakel är du, istället för att titta på vad är det för dysfunktioner du har, då skulle du ju se helt annorlunda. Och det tror jag finns i, jag tror att det finns i andra kulturer. Är det Kina man får betalt för att om folk blir friska, inte om folk är sjuka.
Så jag tänkte att vi skulle komma dit, men jag tänkte att vi ska först bara, för det som slår mig, som jag tycker är intressant, det är att kroppen, det som du och jag pratade om häromdagen Per, kroppen är någonstans beviset för att det är här och det är inte i framtiden det ligger, utan det är nu det ligger. Det är här och nu som potentialen finns. Det är inte att vi ska bygga någonting för framtida generationer.
Ja, den levande kroppen är ju som framgår av det han sa nu också. Den levande kroppen är ju någonting som äger rum, pågår hela tiden och reagerar på vad som sker i stunden, vare sig det är något yttre påverkan eller olika känslor eller tankar som man får, så är det ju det kroppen reagerar på. Om man till exempel tillbringar för mycket tid med att tänka på framtiden, om man tänker positivt på framtiden och ser fram emot någonting och har liksom förberett någonting och känner på sig att ja, men det här kommer att gå bra, då reagerar kroppen på det innan det har hänt, så att säga. Om man går och oroar sig för att det här kommer nog inte att gå, hur ska det gå, det här kommer att gå åt skogen, då reagerar kroppen på det vare sig det har hänt eller inte. Och så där håller det på hela tiden. Och samma sak med yttre påverkningar då. Och problemet för våra tankar, som vi var inne på i förra avsnittet också, är ju att vi har lärt oss ett sätt att tänka som inte anpassar sig efter de ständigt föränderliga omständigheterna, utan vi försöker liksom trycka in livet hur kroppen borde vara, i någon sorts tänkt ideal tillstånd snarare än att anpassningsvägen finna oss i olika situationer allt eftersom och framförallt inse hur vilken otrolig makt tanken vår egen föreställning har, så att om vi tänker liksom fel så reagerar kroppen på det. Och fel betyder här då inte fel, sant och falskt så att säga i någon sorts intellektuell mening, utan fel i förhållande till de pågående omständigheterna just i stunden. Tänkte på det här du sa om när folk får se den här filmen där man har lyckats filma då flödet i en levande kropp, så man kan se hur det ser ut inne i en levande kropp när den lever. Och man blir förundrad över det. Det är ju då då får du ju liksom en yttre bild av vad det är som händer i din egen kropp hela tiden. Mm. Och den koppling man borde göra då är ju spontant egentligen, det är ju att inse att det man ser där på bilden, det är det man faktiskt hela tiden kan känna i sin egen kropp. Mm. Alltså insida och utsida är inte separata. Insida och utsida följer varandra hela tiden. Så att om jag på bild, låt oss säga att man skulle filma min arm och jag spänner, gör någonting med armen, så skulle man filma armen hur det såg ut och flödena i armen. Mm. Jag skulle ju samtidigt känna flödena i armen, hur det känns. Men det får vi inte lära oss. Vi får lära oss att tänka på det där man ser och förstå i termer av liksom observationer, det man ser i yttervärlden, vare sig det är ens egen arm eller inte. Men vi får inte lära oss hur man känner efter, hur så att säga exakt samma sak som man kan se känns. Och vad ska man, måste man liksom gå omvägen via yttervärlden för att förstå vad som händer? Kan man inte bara, det är kanske inte så bara, men kan man inte helt enkelt känna efter, lära sig att känna efter? Men det får vi inte lära oss. Vi får inte lära oss hur saker och ting känns och hur man ska hantera olika förnimmelser. Utan vi får bara lära oss hur man ska tänka på det som någon sorts objekt och begrepp.
Det är svårare precis att du måste ju, när man börjar med det här med att känna efter eller göra saker och ting, det är konstigt, för det är någonting som man definitivt inte är tränad att göra. Så att det är jättesvårt. Jag visade en kvinna som jag hade behandlat som häromdagen, som hade, hon skulle föra barn, eller hon ska föra barn men kanske var 3 veckor, ganska så gravid, alltså jättegravid var hon. Och sen hade hon ont och så sen visade att hon var sned, så att alltså hennes bäcken var högre på ena sidan, lägre på den andra sidan, så behandlade henne. Och så sen så var då hon somnade nästan, för det var så skönt, allt tryck släppte. Och så visade jag hur enkelt hon kan, alltså innan du går på förlossning, om du inte hinner gå tillbaka en gång till, så kan du rätta till symfysen, alltså bryggbenet, själv. Och så var det någonstans, så skulle hon leta, och de har ju mycket mage, så skulle leta reda på det då, var det här symfysen ligger någonstans, och så gör hon det. Där är den, och så håller hon ganska hårt. Ja, men det där ska du inte göra, så att om du markerar den nu, alltså markerar den, och så lägger du lite tryck, som ungefär som trycket, så att du tar i apelsinskalet, och så sen trycker du så att du kan känna innanför skaret i köttet. Alltså jättelöst tryck. Och så ser du vad som händer då. Så höll hon där kanske i 15-20 sekunder. Nu ändrar sig, sa hon. Ja, nu ändrar sig. Nu ändrar du trycket i kroppen. Så nu ändrar symfysen sig. Så nu är bäckenet rakt. Men vad häftigt, sa hon. Ja, det är du, sa jag. Det är ingen annan. Och det luriga var att, alltså jag tyckte det var så konstigt från början. När jag kan själv behandla min egen kropp. Men det är jag. Kan jag verkligen förändra mitt inre via mitt yttre? Och det är precis då, det är så det är. Så egentligen borde vi få lära oss, hur kan jag göra saker i min egen kropp? Hur kan jag uppleva saker på ett annat sätt? Och hur mycket krävs det? Hur mycket gravitation är ganska, det är en ganska svag kraft, fast vi känner den ju. Men det är ju bara att ändra det, som jag inte visar henne nu, det är att ändra gravitationstrycket i hennes symfys, i hennes bryggben, som en led. Och det är jättelite tryck, men när du gör det, då går du med kroppen och det ändrar kroppen trycket. Så det är ju, och det är ju rätt häftigt att det är så. Och förstår man då hur det trycket som är ifrån det normala trycket som finns i kroppen, hur lätt det är att påverka det. Eller som jag sa till någon annan, som, alltså, när de stressar för mycket och ska göra för mycket saker, men du kan väl gå på vattengymnastik. Varför det då? Ja, men då får du inte så mycket tryck i kroppen. För det är lite lurigt när man går på vattengymnastik. För kroppen, vad är det som händer? Vi rör oss, men det blir inget tryck. För då flyter ju hela kroppen. Så går du, hittar någonstans där varmt. Vad ska jag göra? Gör som vanlig gymnastik som du gör, fast gör det så. För du kommer inte bygga tryck. Och det är mycket trevligare för kroppen om du nu ska försöka att ändra perspektiv.
Det är spännande, för vi har ju, som du sa Per, att man ser den här levande kroppen och så sen så inser man att det är en själv. Och det som är fantastiskt är att vi gjorde ett avsnitt 106 handlar om interoception. Och så heter det hur att lyssna på kroppen är allt annat än flummigt. Och det handlar det om de närvända man har upptäckt som egentligen bara är till för att du ska känna din egen kropp. Så det finns en hel stor del av nervsystemet handlar om att du ska kunna känna din egen kropp.
Det är inte så att kroppen klarar ju av det där utan problem egentligen, om man låter den i princip. Problemet är ju att vi lägger oss i. Mm. Vi tänker fel, som vi har sagt flera gånger nu. Alltså jag talar lika mycket för mig själv. Det är ju först liksom de senaste typ 10 år eller något sånt där som jag börjat fatta att jag kan förstå det här på ett annat sätt själv, i mig själv. En stor del av de åren har jag behövt ägna åt att ändra mitt sätt att tänka på mig själv. Mm. Och hur jag själv känner mig. Och var, liksom, det är en sorts... Vad det handlar om är att rikta uppmärksamheten och medvetenheten inåt på ett sätt som inte... Att man i mycket högre utsträckning observerar, fast inåt. Vad ska man kalla det? Observera brukar vi använda som man tittar på någonting i yttervärlden. Men alltså man, låt oss säga, registrerar då. Man registrerar hur det känns i en, olika saker och ting. Och ju mer... Inte så att man blir liksom självupptagen på det sättet att man går och känner efter hela tiden. Hur känner jag mig nu? Och hur känns det? Och då blir det ju fel, för då är det också någon sorts tanke. Va? Utan man bara registrerar, lär sig och lyssna först hur det verkligen känns. För det är först om man har någon sorts baseline som man kan börja märka hur man kan påverka det också. Mm. Negativt eller positivt. Mm. Så det finns flera, problemet här är väl, det kan du säga mer om Hans, problemet här som jag ser det är att det finns så många olika typer av tankemönster man kan fastna i, som allihopa på något sätt skälper den där registrerande uppmärksamheten man skulle kunna behöva ha i grunden egentligen. Så att man märker i förtid, så att säga, märker nästan innan man börjar få ont någonstans, så märker man hur det känns innan man får ont, så att säga. Och uppmärksamma saker på det viset och lär sig och göra någonting som gör att man inte fortsätter på samma samma riktning.
Ja, precis. Jag tror att det svåra egentligen är ju att det där är lite olika. Jag tror att det finns i Saltaren, står det som att du ska ha någon vers i Saltaren, så står det att du ska ha din hjärna som din tjänare, inte din slav. Och det kan ju komma vilka idéer som helst. Alltså det kan ju komma idéer som man vet inte om, som dyker upp i huvudet. Och vi har olika typer av intuition och fantasi som finns, eller intuition med så olika saker som kommer. Men det är ju det som egentligen är grejen, det är att det flödar hela tiden intryck. Alltså hur mycket intryck som helst. Men ska man lyssna på det, då ska man ju, som du säger, men hur känns det egentligen nu? Hur känns det egentligen? Och det kan man göra, ja, man skulle kunna göra ett par gånger per dag i alla fall, kolla, känna efter hur det känns. Eller om man ska gå in i saker eller inte gå in i saker. Och det häftiga det är ju att det här tränar man ju i vissa yrken. Alltså vissa saker, så vill man ha fram intuition. Du vill ha fram den autentiska du. För att den autentiska du gör i stressade ögonblick nästan alltid rätt. När jag gjorde lumpen, när jag skulle officera, så då det man försöker få fram i krigsspel som finns i årgivning. Vad gör du när de säger nej? Vad gör du när de inte vill bråka när man springa, vad gör du då för någonting? Och dels så skriker orden en gång till, det funkar inte, det är inte så det är, utan det gäller vad gör man då? Och det där tränar du, hur ska du, det kallas ju situationsanpassat ledarskap, fast egentligen är det, vad gör du intuitivt, hur får du saker att hända? Och det där ska man egentligen, istället för att leda folk i strid, så hur skulle man kunna använda det här i sin egen berättelse, i sitt eget liv? Alltså hur kan man göra det här mer på ett annat sätt? Och jag tror att det lurar egentligen med det där, det är inget lätt att hålla på med, men när du försöker att, du säger att det kommer ett liv, en levande kropp till dig som egentligen har stött på någonting som är konstigt, så det viktiga egentligen är att höra den person som har kommit, vad du är med om för någonting, vad är det för någonting, så. Sen när du börjar ta i folk, du tar egentligen ett ekosystem, du kan ju komma fram var 17 som helst om du är intuitiv. Du kan ju känna exakt lika mycket som de känner för det som egentligen kommer. Om du har ett helt ekosystem fullt med levande saker i, alltså faktiskt levande saker och enormt mycket intryck som finns, så kan du ju få till det precis det som är. Vänta, vad är det här för någonting? Och det där kan inte vara någonting sånt. Men kroppen pratar med dig. Kroppen pratar ju alltid. Så, och det här kanske som man, som och det är inget, det är inget flummigt alls, utan det är ju vad livet är för någonting. Sen är frågan, hur bra är du på att läsa in det? Eller är det intressant att läsa in det eller inte? Men då får det ju vara, då får man ju träna att vara otroligt lyhörd. Och otroligt ödmjuk och lyssna på vad är det som kommer egentligen. Vad är det, alltså det kan ju vara så tokiga saker så du tror inte är sant. Har jag hittat på det eller har jag inte hittat på det? Men det kan man ju träna att göra.
Och en annan sak man behöver förstå här, det är att man på den här grunden vi är inne på nu, på den sortens grund, alltså att förnimma olika förändringar, skeenden och reaktioner i sig själv. På den grunden kan man ju faktiskt bygga upp kunskap som man kan prata om också. För att om du har flera personer som har utvecklat samma förmåga och kropparna fungerar ungefär likadant på alla människor, så då kan ju de prata om hur känns det där? Jo, men jag känner så där. Ja, det gör jag med. Mm. Och sen så gjorde jag så här i 3 dagar och då kändes det så där. Jaha, det ska jag prova. Och så provar den andra det. Ja, jo, du har rätt. Jo, det kändes likadant till mig. Och på det sättet så byggs det då upp en förnimmelsebaserad, man skulle kunna säga intuitiv kunskap, men den är egentligen, har också en sorts objektiv karaktär i den meningen att det är en typ av erfarenhet som går att dela mellan människor som har utvecklat samma förmågor. Och det jag är säker på att det är så de här som vi brukar från vår synpunkt sett är de österländska traditionerna i Kina, Korea, Japan och där i synnerhet även andra delar av Östasien. Akupunktur, qigong, alltihopa. Det är ju inte bara någon sorts praktik som man gör, som vi ser på praktik, utan vad bygger det på? Ta de här akupunkturmeridianerna. Hur har man kunnat komma fram till dem egentligen? Det har man ju säkerligen gjort på just det sättet. Att man har blivit så fruktansvärt bra, vissa har blivit så fruktansvärt bra på att känna in hur flödena går. Och så har de ritat upp det och det här har utvecklats under generationer. Så att det går att bygga en allmängiltig användbar kunskap som kan uttryckas och förmedlas även på förnimmelsegrund. Så på det sättet är det liksom inte subjektiv som vi menar i modern mening subjektiv, att det är någon sorts godtyckligt eller bara egensinnigt eller personligt på det sättet, utan det är, så att det är en annan sorts kunskapsgrund också vi pratar om.
En förnimmelseskola, du måste ju lära dig det. Det tar ju tid, precis på samma sätt som, jag tror att det är musiker som spelar på gehör, alltså spelar med andra musiker, de måste ju lyssna in.
Och det är många olika skickliga utövare av olika konstformer, konstliga, närliga uttryck är ju bra på det här. Det är därför de kan göra det de gör. De tänker ju inte efter före så att säga, utan de känner sig ju för allt eftersom.
Jag hörde ett samtal mellan 2 stycken, en arkitekt och en designer som pratade om just det. Att man kan inte tänka i en låda utan man måste tänka utanför. Alltså man får inte tänka i förutbestämda mönster för då tappar man hela poängen med den skapande processen man ska vara i. Så att vissa är ju åt det hållet att man automatiskt börjar tänka annorlunda istället för att tänka så som man har lärt sig att tänka. Men det för sig ändå tillbaka till det där med hur vi har lärt oss att tänka. Att man, ja. Man kan ju bygga upp en förnimmelsekunskap och så vidare. Alltså den förnimmelseskola som du sa.
Mm.
Men det är ju inte det som... Alltså det här skulle man ju kunna ha lärt sig redan när man var liten. Eller om vi säger så här. Min dotter vet såna här saker. Alltså hon är 2. Hon har stenkoll på såna här saker. Alltså hennes kroppskontroll är fantastisk på ett annat sätt. Men sen så glömmer man ju bort det eller avlär sig eller något sånt där. Och det var för jag tycker...
Ja, sen så får man sitta i skolbänken i 10 år.
Ja.
Så himla lätt att förnimma en massa lås.
Och varför jag tycker det här är så intressant är för att jag hittade en sån här avsiktsförklaring på vad fasciaguiden är för någonting som jag hade skrivit ihop. Och då, både fasciaguiden och natalguiden och fascia research database som håller på att bygga, det är ett folkbildningsprojekt med syfte att ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt. Så poängen är att ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt. Och det vi har sagt framförallt tror jag avsnitt 104 är att få kunskap om sin egen kropp, det leder till att människor blir bättre på att ta hand om sig själva. Och det i sin tur leder till tryggare, gladare, friskare människor med makt över sitt eget liv och sin egen hälsa. Så att jag förstår min egen kropp och lär mig känna min egen kropp, det gör att jag blir en starkare, tryggare, friskare, gladare människa med större makt och större möjligheter.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Och så varför har vi inte fått lära oss att bli det? Och jag tänkte, det finns en grej i det här som vi landade i förut när vi pratade. Och det är att när vi ser då kroppen så fantastisk som den är, så kan vi ganska enkelt konstatera att det är inget fel på den. Det är inget fel på dig. Alltså Hans brukar säga det också, att du är perfekt som du är. Alltså din kropp är, den levande kroppen är helt fantastisk. Men om jag ser tillbaka på mig själv och mitt eget liv, på folk jag pratat med, på folk som Hans har berättat om, på, alltså egentligen nästan alla som man har landat i, alltså även Per av dina och Eriks många samtal om vad en människa är, så är det alltid som att människan någonstans är trasig. Alltså att man är,
ja.
Det är något fel på oss. Det är liksom vi är konstiga, eller vi är trasiga, eller vi har gått i tu, eller vi har tappat kontakten, eller vi liksom, det är någonting fel på oss. Så det är en idé som är ganska djupt förankrad i hela vår bild av vilka vi är. Människan är felande. Det finns en djup idé om det.
Och för min del har jag aldrig menat eller sagt att människan är felande. Däremot har jag sagt åtskilliga gånger att människan så som hon blir i vår västerländska kultur blir det fel på. Och det beror inte på människan, utan det beror på kulturen.
Ja, och det är det någonstans att, för det som är, om du tar den idén att det är någonting fel på mig, den har vi pratat om förut, att det kan vara en av de mest farliga idéerna som kan snurra runt i någons huvud. Alltså för rent för kroppen. Alltså för läkning, för kroppen, för... eller hur Hans? Alltså om du får höra att det är någonting fel på dig. Det kan ju få extrema konsekvenser för din hälsa.
Mm. Ja, visst är det så. Jag satt och funderade på... Alltså det är ett ord som jag hakar upp med på hela tiden som blir konstigt. Och det vill säga att det är kroppen. För kroppen, när man säger kroppen så får man konstiga associationer. Det sa jag först att den levande kroppen. Men egentligen så att den unikt levande varelsen, det är egentligen det vi är. Alltså precis på samma sätt som du säger att om helhet är ekologi, så måste man få fundera på vilka ord kan mest beskriva vad vi är för någonting. Och den unikt levande, vibrerande varelsen, då ser man sig på ett annat sätt. Och den är unik, den har aldrig funnits förut. Det tokiga egentligen som finns, som du säger, att man blir om det är fel på mig, alltså man blir det är att jag tror att själen och anden blir ledsen när man får för mycket kritik. Och egentligen så att de flesta skulle må bättre utav att bli förlåtna och bli älskade för det de egentligen är. Det var som du sa igår, som vi pratade om att få barn och vilken belastning det finns. Och då hade du sagt till någon kompis att man...
Ja, alltså om oftast blir det så att man som nybliven förälder lätt kan hamna i konflikt, därför att det är en ganska pressad situation. Och då sa jag så här, men du, gå ner på knä och titta i ögonen. Säg att du älskar henne. Säg förlåt för att du har gjort något dumt. Säg att du gör ditt absolut bästa hela tiden, men att du ska försöka bli bättre.
Mm.
Och så sen så gör du det och ser vad som händer. Och han sa att det räddade hela vårt förhållande. Alltså allt var bara tvärtom efter det. För det var som, för då är det ödmjukande, du är stor och liten samtidigt. För det, du måste också mena det, du kan inte vara falsk. Liksom. Men det är ju, vi gör ju vårt bästa. Och det är när man förstår att den andra gör sitt bästa, då får man också en annan typ av sympati och medkänsla för den personen. Då förstår man också att båda har det tufft just nu. Båda är, vi gör det här. Så då blir det ett vi av det. Ja, än att man är två isolerade öar.
Jag hörde på en, vi hade en karl som är en kompis som spelade golf med oss. Så han sa att det fanns, han har tittat på, han har läst mycket och mycket tittat på vad som är intressant och vilka ord som har väldigt mycket laddning. Och då sa han att de hade undersökt och de starkaste orden som fanns, som han sa i alla fall, som hade gjort någon sån här psykologisk forskning på, för han är ordförande sån här, men alltså det var hej, tack, hjälp och förlåt. Hej, tack, hjälp och förlåt. Och de kan ju vara de kan ju vara dubbelriktade, så man tittar sig själv på spegeln. Hej, är du här nu? Alltså, hej, kan förlåt mig för jag var lite tokig igår eller idag eller vad det är för någonting, men tack för att du är med. Och kan du hjälpa mig att bli bättre människa? Så det kan ju, den kan ju ha många olika, både till den nästa och även till sig själv. Och jag tror att det som vi lär oss egentligen, som är tråkigt för den levande, unika varelsen, det är att bli belackad. För att alltså egentligen så... Det som är intressant med kroppen, den levande varelsen, den gör ju allt den kan, men det är inte säkert vi är snäll med den. Alltså vi kanske inte sover, vi inte äter eller vi gör något annat konstigt, men den ställer upp i alla fall. Men den vill ju att den, alltså alla celler som är där, som lever i autonoma nervsystemet, den vill ju att vi ska vara här och nu. Mm. Alltså kom med, var här och nu, inte sen, utan här och nu. Och försöka att du är, alltså det brukar jag säga till en del som är det, och jag har sagt förut också, att det finns ingen som har sett gult som du ser det, det finns ingen som har sett rött som du ser det, det finns ingen som har sett naturen som du ser det finns ingen som har sett genom dina ögon någonsin, någon gång tidigare, aldrig. Men det som kroppen igen, det som den levande varelsen vill, den vill att du ska se just det, att du ska vara i ditt moment. Och försöka att gå, som vi sa i första avsnittet, som jag sa, som Per hade lärt och som behövde vara, det att synd betyder missa målet. Så det är tokigt om vi inte är i vår egen energi eller ande eller vår egen, alltså vi är inte här och nu. Det är faktiskt inte okej, för kroppen har ju, alltså det finns ju en massa kroppar som var där innan som har varit på en massa olika sätt, men det är ingen som har varit som jag. Det är det som är så häftigt, att det finns miljarder människor, men alla är helt unika.
Men det är där som jag tror att, alltså, utifrån det här, jag tror att det här är en sån kärna, alltså utifrån det här så kan man verkligen bygga upp en förståelse kring någonting. För vi har pratat om tidigare om krafter som bygger upp och krafter som bygger ner, bryter ner. Och utav orden hej, tack, förlåt och
hjälp.
Mm. Ja, hej, tack, förlåt och hjälp. Det är ord som bygger, som går uppåt. Mm. Hej gör ju att det stimulerar ju liv eller så. Och tack stimulerar ju omtanke. Alltså det finns ju vissa saker som dras igång av de här sakerna. Så att, om du tar det som stimulerar liv, det som stimulerar flöde, det som stimulerar förståelse, det som stimulerar nyfikenhet. Alltså saker som gör att vi blir mer och mer öppna, nyfikna. Vi kan ju gå åt ett sånt håll, men du kan ju också ha tankar och spår och som stimulerar alltså att du stänger dig eller att du vänder dig emot eller att du letar fel eller att du kritiserar eller att alltså du kan ju lika gärna gå åt det hållet. Alltså vi har ju alltid ett val att man kan ju när någonting händer så kan jag ju faktiskt välja hur jag ska reagera på det. Men ibland så reagerar jag utan att jag tänker på det för att det bara sker och man hinner inte. Men då kan man i efterhand tänka så här, vänta, varför gjorde jag så där? Det var ju konstigt. Mm. Och ju mer man börjar titta på vad gör jag egentligen när saker händer? Vilka val? Jag tänker så här i alla fall, att det är alltid ett val, oavsett om du är medveten om valet eller inte. Alltså hur du, vi säger att du råkar ut för någonting, då reagerar du på ett sätt. Antingen så du reagerar ju alltid på något sätt. Du kan ju alltid välja olika sätt att reagera på. Eller det finns ju alltid olika alternativ. Mm. Och något av de här alternativen går mot den unikt levande varelsen. Och det andra går åt andra hållet. Mm. Men problemet här är att så som det ser ut idag, för att komma tillbaka till det du sa Per, så vår kultur, vårt samhälle trycker hela tiden på knappar som leder neråt. Om du tar det här med att det är inget fel på dig. Fast jättemycket runt omkring oss säger att det är det. Alltså om du tittar på modeideal så säger alltså hur man ska se ut, hur man ska röra sig, hur man ska äta, hur man ska vara. Alltså idéerna om vad en människa ska, är och ska vara, de säger att det faktiskt är fel på mig. Mm. Och det är ju rätt jobbigt att stå emot det. Eller det krävs ganska mycket att stå emot det trycket.
Ja. Och de kan ju faktiskt vara så att jag hittar
på. Du tänker det är yttrar sig i olika kulturer, tänker jag. För att ett samhälle, eftersom folk är väldigt olika i grund och botten och väldigt olika nivåer, har olika medvetenheter, olika förmåga till självreflektion och så vidare. Vissa har ganska hög grad, vissa kan utveckla det ganska bra, andra verkar helt oförmögna till det, åtminstone tillräckligt fort så att säga. Mm. Så att människor är väldigt olika på det sättet. För att ett samhälle fungerar, så ska fungera, så behövs det vissa yttre normer eller moralregler egentligen, som man på något sätt skolas in i när man växer upp i ett samhälle. Och det där sker ju på olika sätt då, under olika historiska omständigheter och i olika kulturer. Men i vårt fall i väst så är vi extremt präglade av kristen, 2000 år av missriktad kristendom egentligen. Mm. På det här planet, som alltså kristendomen har också vissa förtjänster som man inte ska glömma bort i sammanhanget, som har gjort att vår kultur har undvikit andra möjliga fällor. Jag ska inte gå in på det nu, va? Men en sak som genomsyrar kristna synen på människan är ju att varje människa föds med något, ett fel på sig. Mm. Man föds fel. Mm. Det är syndafallet liksom. Mm. Utdrivandet och redens lustgård och så vidare. Mm. Så att arvsynden, i synnerhet i västlig kristendom, så betonar man arvsynden väldigt mycket. Och det har präglat det västerländska samhället kolossalt. Och väldigt mycket av det andra sätt att tänka som vi har i väst, även nu i moderna efterkristna Sverige, sätt att tänka kommer egentligen från kristna vanetänkandet egentligen, att det är något fel på en. Det är intressant att i östkyrkan, östliga delen av kristenheten, så betonar man inte alls arvsynden särskilt mycket överhuvudtaget. Så att det är någon underliggande kulturell skillnad här som präglat väst väldigt mycket. Men sen finns det ju andra kulturer. Om man tittar på Kina, gamla Kina, Korea, så är ju det präglat av konfucianism då i väldigt hög grad. Som är en extremt strikt reglerad syn på allting egentligen, med regler för hur man ska bete sig i alla tänkbara situationer. Och det är samma sak, det där är på gott och ont, va? För att om det liksom fungerar på något sorts måttfullt vis, så ger det ju en sorts vägledning i livet som kan vara svår att uppnå bara på egen hand. Men det är ju väldigt lätt att missbruka för den som har makten. Mm. Och liksom överdriva och kräva allt möjligt. Det är ett hierarkiskt system också. Och likadant i väst. precis som den här arvsynstanken kan ju missbrukas av makthavare och har gjorts jämt. Så att det finns alltid ett inslag i alla civilisationer, kanske vi ska kalla det så, av det här, den här dubbelheten. Att det finns vissa moralprinciper som gäller, som behöver finnas, men de är fruktansvärt lätt att missbruka. Och där av den som sitter på olika maktpositioner och vill bestämma över andra och följer sina egna intressen och inte bryr sig om egentligen människorna. Och det där är väldigt svårt att stå emot som individ.
Men det här också blir som här nästan självuppfyllande profetior. Alltså när man har en idé som kanske inte ens är sann, men som är den som drivs. Jag menar att vi pratade om det här när vi pratade om förlossningsvård i några avsnitt sen. Om den här, alltså inställningen är att ingen ska få dö. Ingen ska dö. Det är liksom målet. Mm. Det är det man bygger allting kring. Vi ska minimera risken så att ingen dör. Och det är ju, det kan vi tycka är en bra idé på ett sätt. Men problemet är att allting kretsar mot att ingen ska dö. Istället för att allting ska kretsa mot att varje förlossning ska vara fantastisk.
Ja, fast det du egentligen har gjort, är att man har byggt in en rädsla i det. Man har byggt in rädsla i systemet. Så systemet, det som egentligen är, det är det som vi hade när vi satt och intervjuade en massa barnmorskor då, som var det, Cayenne hade varit på, hon damorska vi jobba. Hon är 75 år gammal tror jag. Ungefär. Hon har jobbat jättelänge som barnmorska. Och då hade hon varit på en sån här konferens för att berätta ett annat program. Och då frågade hon, är det många som spricker hos er? Ingen spricker. Alltså de var från Söderhavet. Det var ingen som hade några konstiga förlossningar. Utan de föds. Alltså det man måste förstå är att livet är starkt. Livet vill leva. Och barn vill komma ut. Men om man gör det stressigt för dem. Alltså hela förlossningen kan bli jättestressig för alla parter. Det är inte så att vi har haft speciellt många som har dött i förlossning. Alltså jag tror 1945 så, eller 48 tror jag, mer än 50% av alla föddes hemma. Och nu är det 200, under 1000 stycken som föds hemma. Och miljön är jätteviktig, hur det går till och vad man egentligen gör för någonting. Så jag tror att det som är lite intressant som du sa Per, det är, jag har ju funderat på det med alltså när man tar arvsynd, som är ett begrepp som alla, de flesta känner till det. Men hur har man använt det begreppet för att faktiskt göra någonting mot, som inte kanske är så fint? För att om man tar de första kristna, så det de egentligen gjorde, det var att de döptes i helig ande. Alltså en annan frekvens i vatten. Och den frekvensen var den som skulle upplevas utav de som var vuxna, som var levande. Så att få en annan frekvens. Men vad är det som säger att varför ska man ha dop som är med barn som är nyfödda? Jo, det är därför att rädda dem ifrån.
Ja, det är för att komma till rätta med arvsynden. Det är ju
och det är så befängt dumt. Alltså, hör ni vad tokigt det är? Alltså, hur kan någon som är född av kärlek som ett barn behövas räddas ifrån någonting som är... Det är nästan så, men så befängt runt sant. Men det måste man så titta på. Varför har man gjort så? Och jag tycker ju, som jag har sagt till min mamma, att det är ett kontrollsystem. Det där är ju inte det som var tänkt från
början. Exakt, det är därför. Vad vi landar i här är ju den grundläggande skillnaden mellan huruvida man utgår ifrån och betonar det som främjar liv. Ja. Eller om man utgår ifrån att hindra
liv.
Någonting som man menar är ett hot mot livet. Alltså båda synsätten eller riktningarna handlar ju egentligen om, på ett sätt, om att värna livet. Men det finns två sätt att värna livet på. Det ena är att hindra det som man menar hotar livet. Det andra sättet är att främja det som direkt främjar livet. Och det vi har valt i väst, skulle man kunna säga, och även i andra kulturer, fast på andra sätt än vi då, det är att fokusera på att hindra saker och ting. Och det är precis det man gör i dopet, genom att döpa barn. Då ska man hindra arvsyndens effekter genom att döpa dem när de är nyfödda.
Ja.
För att annars så kommer de, arvsyndens effekter, det vill säga en massa negativa egenskaper, kommer att yttra sig då. Djävulen kommer att liksom få fäste. Och då, för att från början så döpte man ju bara vuxna.
Ja.
Då var det ju en poäng med att driva bort. Det symboliserade ju då att man drev bort liksom alla möjliga
hindrande
saker i den vuxna människan. Men en nyfödd människa har ju inga livshindrande saker i sig.
Det finns ju inte.
Så då driver man ju alltså bort i förebyggande syfte. Varför gör man det? Jo, för att man tycker sig då tror, om man tänker så tror man ju att man kontrollerar någonting.
Mm.
Så att det handlar om skillnaden mellan att inrikta sig på att hindra saker och ting och mellan att inrikta sig på alltså hindra saker som man menar stör livet, det är ett sätt. Och att främja det som direkt främjar livet är ett annat sätt. Skillnaden blir att om man inriktar sig på att hindra så kommer det att handla om att kontrollera saker och ting. Mm. Och det är precis vad man gör i modern sjukvård också.
Och kommer du ta den levande kroppen så pratar jag om flöde. Mm. Och flödet kan du inte kontrollera. Nej. Utan flödet sker, det bara åker.
Mm. Ja.
Och därför blir ju det att kontrollera i sig själv blir antiflöde. Det stoppar flöde. Och det vi ser i kroppen är att stoppar du flödet så blir du sjuk. Mm. Alltså sjukdom är stopp i flödet.
Mm.
Det här går igen i jättemånga olika case. Så dels har du ju det här med att vi pratar om att bota sjukdom istället för att man ska stimulera liv eller stimulera friskhet. Vi pratade förut om i avsnitt 27 om germ theory, att det handlar om att man ska skydda sig mot virus och bakterier istället för att man ska stärka immunförsvaret.
Mm.
Det går igen på andra sätt också. Den här kanske är lite svår för folk att förstå, men vi pratar ofta om att man ska ta hand om de svaga. Men motsatsen till det skulle istället vara att bygga människor starkare. För att starkare människor i det sättet som vi benämner starkhet i den här podden som vi pratat om.
Liksom istället för att vara mot svaghet så ska man vara för styrka, så att säga.
Det är för att starka människor kommer ta hand om medmänniskor, inte svaga, men starka människor kommer ta hand om medmänniskor.
Mm.
Och då gör man inte heller man normaliserar inte, eller säger inte att varför ska du vara svag för? Det är väl onödigt. Alltså det är liksom det är bättre att fler blir starka så man kan ta hand om varandra. Och istället för att dela in folk i stark och svag så kan vi bli större så vi kan ta hand om varandra.
Man skulle faktiskt kunna säga att väldigt mycket av kontrollbehov oavsett art springer ur en svaghetsposition egentligen.
Mm.
För att en vilja att utöva kontroll mer än vad som är så att säga rimligt för dagligt bruk eller vad man ska kalla det. Driften att utöva kontroll kom ju av att man känner att man inte har kontroll, att man vill ha kontroll. Varför känner man att man vill ha kontroll? Jo, det är för att man känner sig svag i förhållande till någonting.
Mm. Jag tror vi hade ett sånt här, vi har kört igång ett projekt som heter Färsiga Natal som vi höll på med ett halvår. Bara för att Axel har just gått igenom det, därför att vi har haft barnmorskor som jobbar med det och
vi behandlar många gravida.
Vi har jättemånga gravida och mycket kvinnor uttaget. Och då hade vi hade en sån här typ en hearing. Alltså vi bjöd in en del doler och barnmorskor och några andra som kom och var med. Och så diskuterade vi vad är det för någonting man gör? Alltså vad är det finaste som finns? Det är egentligen att föda barn. Alltså hur ska man titta på både den som föder barnkvinnan och hur ska man titta på hur blir det när barnet kommer ut? Och då var det en sak som vi pratade om, det är att egentligen är det ju det som är viktigast egentligen, ge trygghet, stöd och förstå att det är det mest naturliga som finns och göra allt möjligt som finns så att det ska inte vara något konstigt som händer när du föder barn. Jag berättade för min mamma, hon är barnmorska. När Lena föddes, hon är född 1960, min syster, då hade de en barnmorska. När jag föddes hade jag tre. Så, och när Axel föddes hade vi 10, tror jag, det var hur många som helst. Och det är 90. Så på de åren så har det blivit någonting som är ganska, det är ganska egentligen om man tänker efter, om jag är väldigt utsatt, jag är väldigt känslig och jag ska göra någonting som är ett ganska jobbigt arbete att föda ett barn och det springer folk fram och tillbaka in i rummet och det kommer nya människor hela tiden, det är rätt diaboliskt att göra sånt, att alltså det är inte, alltså när man har sett prata om vett och etikett, man hälsar på folk, man blir introducerad, man bygger gemenskap, man pratar inte med vem som helst, man ska ha förtroende för allt som finns. Det är så skolan säger att vi ska göra, och en massa andra saker. Men när det kommer till när det kommer till förlossningsvård så är det inte så det. Och det andra som är intressant, det som vi hade upp då, det var ju om för då Camilla med, hon har varit mycket med hästar och förlossning, alltså förlossning föds, alltså hästar som föds. Så hästar gör man ingenting med alls, man låter dem vara. Och det viktigaste som finns är att låta fölet och modern, fölet brukar ligga kvar i mamman när det kommer ut, så ligger kvar i 5-6 timmar. Till det reser sig upp och då går navelsträngen sönder. Det som är intressant är att navelsträngen innehåller så mycket, alltså så mycket, hela mamman tömmer hela sitt immunförsvar rakt in i navelsträngen. Och därför, och det är två saker med det som egentligen visar med hästar och alltså hundar, att det du har levt i 9 månader, det är känslan att sitta ihop med någon. När Axel föddes så sa de, ska du komma och klippa en avstäng? Och det gjorde de efter 2 minuter så fort som möjligt. Ja visst, det ska jag göra. Som att jag skulle få bli bemyndigad till att göra någonting. Och det jag egentligen gjorde, jag klippte livlinan mellan Axel och Lotta. Varför då? Varför ska det göra så fort?
Jag fick äran att separera mig från min mor.
Exakt, och i djurvärlden gör man inte det överhuvudtaget. Och där kan man också titta på, är det där, gynnar det där livet att göra en sån sak? Att gå emot naturen och hitta på någonting som vi tror är perfekt att göra när andra, när hela skapelse som finns, alltså livet som finns, ingen gör så. Inga djur gör så.
Apropå det där med antalet ökade antalet barnmuskler, vad du pratar om då antar jag är antalet barnmuskler man träffar under graviditeten.
Ja, ja exakt.
Så var det någon som hade någon idé om varför det har blivit så?
Ja, det är mer utav schemaläggning att man ska kunna gå, alltså det handlar inte om prioritera mamman eller förlossningen, för det kan ju ta tid. Det kan ta jättelång tid, så egentligen skulle du kunna gå hem och sen komma tillbaka och ringa upp dig, men det är samma barnmorska som är där hela tiden. Och det de egentligen sa att det, alltså Florence Nightingale var den första barnmorskan som är känd för att det var hon som fick kirurgen att tvätta händerna så att de inte fick så mycket döda. Det var det hon gjorde. Hon var ju barnmorska. Och de menar egentligen, barnmorskorna som är nu, de menar att egentligen så är det så att den som är chef över förlossning, det är mamman. Och den som lotsar mamman till förlossning, det är barnmorskan. Det som man har gjort nu, så har man ju satt en läkare som chef över, alltså en läkare, som någon som är ansvarig för det som är sjukt, chef över alltihop. Vilket man får en annan ordergivning och det blir mycket viktigare.
Alltså, apparaten i sig blir viktigare än vad den ska användas själva, till.
Ja.
Och det är väl det någonstans,
ja, och apparaten är konstruerad för att ingenting får bli fel.
Mm.
Ja, och i och med att man har konstruerat en sån apparat så blir det fel. Så, ja. Så det är det som är det tokiga alltihop.
Ja, och det där som, tillbaka till den här, det som bygger upp och det som bryter ner, det som går mot, som stimulerar det levande eller som bryter ner det levande. Därför det som man lätt glömmer, tror jag, i vår kultur, det är att de här principerna, de blir levande på ett sätt. Alltså de förverkligar ju sig själv. Att om du väl sätter igång att bygga upp en process med målet att ingen får dö, då kommer alla att jobba mot det hållet och till slut så är det den kraften i sig, en vision som alla följer.
Ja, det skapar en viss anda.
Ja, och det är ju människorna som har hittat på det djupbytbara. Alltså det är liksom själva rörelsen i sig går åt det hållet. Så att den är direkt levande. Och det är lite intressant om vi pratar tillbaka till så förra gången här med att vi, varför förstår vi inte livet? Och det intressanta med vår kultur är att vi har ju problem att konkretisera förståelsen för det levande som vi pratar om då. Men om du tittar på nästan alla andra kulturer så ser man ju snarare att allting är levande. Alltså de flesta andra kulturer pratar med om vattendrag som levande, berg är levande, skogen har en ande, alltså björnen har en, alltså det finns idéer om att saker är mycket, mycket mer levande än vi tycker att det är. Det tycker vi är lite flummigt och lite konstigt idag.
Mm.
Men det är, återigen, vi är den enda civilisationen som inte tänker så och vi har alla de här problemen.
Och det beror på att vi objektiverar saker och ting. Att vi, alltså vårt fokus ligger på objekt i yttervärlden. Vårt fokus, saker som uppfattas som objekt i yttervärlden. Jag tänker på det här du sa för en stund sedan, Hans, apropå att du har problem med ordet kropp. Mm. Och det har suttit och gnagt i huvudet på mig nu medan vi pratar. Att du, där har du någon... det är en suverän det är en fantastisk fråga. Varför kallar vi kroppen kropp?
Mm.
För att vad får det för konsekvens? Jo, det är att vår kropp blir då en kropp bland andra kroppar. Mm. Som jag sitter på en stol vid ett bord just nu med en mikrofon framför mig för att vi spelar in.
Mm.
Då är min kropp här nu då. Det är en kropp här i rummet. Mikrofonen är en annan kroppslig fenomen i samma rum. Mm. Bordet som mikrofonen står på är också en kropp. Allt det där i fysisk mening, kroppar, alltså fysikalisk mening, så som man tänker vetenskapligt, det är liksom, det är kroppar. De har en viss tyngd och en viss massa och alltihopa. Och vissa mått. Så att det är kroppar på det sättet. Men den enda varelsen i sammanhanget är ju jag. Mikrofonen är ingen varelse.
Mm.
Däremot så integrerar jag mikrofonen i min varelse när jag pratar i den. Så då blir det liksom någon sorts per-mikrofonvarelse just då. Nu då är det liksom sammankopplat. Men när, så fort jag avlägsnar mig från mikrofonen eller drar ut sladden, så upphör ju den liksom per-mikrofonvarelsen upphör ju i samma ögonblick. Så genom att kalla, apropå det du sa, i andra kulturer, i stort sett alla andra kulturer egentligen, fast på lite olika sätt, ser ju allting som varelser, det vill säga pågående, levande existenser.
Mm.
Och det där anledningen till att vi tycker att det är konstigt är att vi tänker inte på saker som varelser. Vi tänker för 17 inte ens på oss själva som varelser.
Nej. För en kropp är ju statisk.
Ja.
I sin...
Så egentligen är det flummigt att tänka på sig själv som varelse.
Ja, fast då.
Om man ska hårdra det hela.
Eller hur?
Va?
Ja, det är helt vansinnigt. Ja. Men och det, jag tror att det fanns en annan sak som jag funderar på. För kropp är jättekonstigt. Men varelse är mer att den unik levande vibrerande varelsen, tänkte jag. Det var nog bäst ord att säga. För den är vibrerande.
Ja, det är jättebra.
Det som kommer sen som är ganska intressant. Alltså om man tittar på. Det enda fingeravtryck som kommer finnas kvar. Avtryck som kommer finnas kvar av varelsen Hans Paulin. Det är mitt skelett. Det är kvar. Som ett minne av att jag var här. Men sen kommer en ny varelse. Med samma typ av skelett. Ja. Men nya saker som lever. Nytt saker som är helt annorlunda. Och därför blir det ju... Det blir lite intressant med att det har varit många varelser här. Eller hur? De har lämnat ett avtryck.
Mm.
Men alla är nya när de kommer hela tiden.
Men det, jag tänker apropå det här... Visst är det så. Apropå det här du började... nysta i här, Axel, med att det är skillnad på att se allting som levande på något sätt, det vill säga allting är någon sorts varelser. Det är ju perspektivskifte det är frågan om. Det är inte frågan om egentligen knappt, igen, inser jag på ett sätt, det är knappt fråga om olika verklighetsuppfattningar heller, utan det är frågan om olika perspektiv.
Mm.
För att om du har ett levande, om du har ett varelseperspektiv, så är det ju inte dugg konstigt att säga att ett berg, det och det berget är en varelse, eller den och den floden är en varelse. För vad händer med floden om låt oss säga att du har en frisk flod, inga föroreningar, och så bygger du en fabrik och börjar släppa ut en massa gifter. Vad har det gjort då? Du har ju förändrat flodens varelse.
Mm.
Precis som du förändras som varelse. Om du får gifter i dig. Mm. Så förändras floden som varelse. Om du har ett berg som är täckt av skog. Och så hugger du ner skogen. Ja, då förändras ju bergets varelse.
Mm.
Det är bara vårt liksom kroppsdefinierande. Objektfixerade sätt. Och tänka som gör att vi tycker att det är flummigt att se saker som varelser.
Mm.
Men i själva verket, om vi är ärliga mot vår egen upplevelse och förnimmelse av allting egentligen, så uppfattar vi ju spontant, innan vi börjar tänka eller har lärt oss att tänka på ett visst sätt, så uppfattar vi ju spontant allting som varelser. Det gör ju barn också. Och varför skulle det, är inte det på ett sätt mycket mera i den levande pågående verkligheten mera realistiskt?
Det är mycket mer användbart också. Om du tar floden då som varelse, så att den här varelsen, floden, har ju en massa andra varelser i sig och runt sig.
Ja.
Alltså det är allt från fiskar till plankton till små mikroorganismer till allt möjligt. Och det har ju vi också. Alltså vi har ju, det är det man har sett med tarmfloreforskning, att vi är typ så här sa du Hans, 50% av oss är egentligen bakterier. Alltså det är andra varelser är 50% av vår massa. Alltså det är helt...
Nej, det är 10 000 gånger mer.
Ja.
Det är så
ja, men jag tror att alltså, av vår fysiska massa tror jag till och med att det är så att 50% av vår vikt är liksom andra varelser. Eller något sånt där. Det är hur som helst. Det är, mycket av oss är inte ens vi. Alltså som vi. I vår idé om vad vi är.
Ja, i den här objektiverande sättet att kategorisera saker och ting.
Men, vi, men samtidigt är ju, om du tar bort alla de här andra varelserna från varelsen Axel, så är ju inte varelsen Axel kvar. Utan jag behöver ju alla de här mikroorganismerna för att kunna leva överhuvudtaget. Utan
ja,
dem,
det är därför
kan inte leva.
En levande kropp, alltså det vill säga en levande varelse som vi menar med oss själva då, så att säga, är ju ett ekosystem precis som floden. Egentligen.
Ja, och jag och samtidigt är man del av det större ekosystemet. För att jag är ju, alltså varelsen jag har ju ett litet ekosystem i mig, och sen har jag alla de här varelserna som bor i mig, men jag är också beroende av alla varelser runt omkring mig. För att jag kan ju inte leva utan att dricka vatten. Till exempel.
Nej. Så att allt som lever är ju beroende av allt annat runt omkring som också lever på ett eller annat sätt.
Jag tror det är intressant med ord. Jag hade en för jättelänge sedan skulle jag göra en grej till en kar som att det var så dumt så det spelar ingen roll. Jag skulle skriva på bilder som fanns som han hade tagit ur massa kunder, så skulle jag skriva någonting. Han skulle göra någon sån här jättefin årsredovisning, så det skriv istället om de här som är där. Och det gjorde jag inte, utan för du gjorde inte han, det gör det du. Och det var ju omöjligt för mig. Hur ska jag kunna skriva någonting som jag inte ens visste vad det var för något? Jag visste inte vad det var. Så du satt och letade efter bevingade ord. Och sen så använde jag ordspråksboken ganska mycket. Och sen det kinesiska ord som fanns runt allting som fanns. Det som jag gjorde då för att göra det lättare att ta in, så tog jag bort Gud i många av de här, för det fanns ju i ordspråksboken står ju mycket ut om Gud, man ska göra saker och ting, men jag tog det till något annat ord som världen eller det levande eller något annat, så det inte varit så otroligt bibliskt, och alla tycker det var skithäftigt. Så egentligen det som jag tänkte, alltså om du tar varelsen, om du säger att den levande världen som vi lever i, det är någon som har skapat den lever ju, eller hur? Så jorden lever ju. Så om du tar det när Jesus var frågan, och han frågade vad du ska göra för någonting, frågade någon farisé. Ja, jag ska älska Herren Gud av hela mitt hjärta och min nästa så som mig själv. Och då var det ju, Gud sket dem ju. Men det visste alla om, att man hedrar det som lever. Alltså Gud är det, det är allting som lever i Gud. Den pratar man inte ens, den visste om att så gör man. Naturen är vi rädda om. Och den måste vi, alltså den måste vi tacka för, det måste vi offra till, om man gjorde en massa saker till Gud. Och sen handlar ju den historien egentligen om vem är min nästa och vem är jag själv. Men ser man det som levande, alltså den levande varelsen som är allt på jorden, då, och vilket är ett ekosystem som är helt fantastiskt, då skulle vi vara mer betjänta att vara rädda om varelsen jorden, som vi egentligen är det vi lever i. Och ser man att vi är har en interaktion med varandra som är väldigt viktig, då skulle man ju också förstå att det är viktigt att jag ser mig själv och att jag ser andra också. Det blir ett helt annat perspektiv. Och det är inte så svårt, för det är ju egentligen det som... Men då blir det inte så mycket som är fel på någonting. Då är det mer att...
Men det är det som olika naturfolk har gjort. De har ju sett på naturen som personer och gett dem namn.
Ja.
Och det är därför du tar... Nästan alla mytologier så är ju... Gudarna är ju personer, och gudarna blir ju konkretiserade genom olika saker i naturen och så vidare. Och då är det ju plötsligt så här, om du hugger ner ett träd, ja men då skadar du ju den personen, eller så. Alltså, och då måste du i så fall, eller som de här, så vet du, om du dödar ett djur för att äta det, ja då tackar man djuret för att man fick äta det. Ja. Alltså det blir en annan approach till allting om man ser det som levande.
Precis, det är en sak som jag tänkte på, för det var att när man var en osteopat jag gick till, och det osteopater gör, så fort de får någon reaktion i kroppen, då säger de tack. För det har ju hänt någonting, och det har hänt någonting för jag vill någonting. Och då tackar man för att den intention som jag hade, den hände. Och då tack för att jag fick hjälpa till, tack. Så det är ganska intressant att varför lär de ut det? Varför ska man observera och tacka för det man ser? Det är rätt häftigt egentligen. Vi hade en lyssnare som, vi har en lyssnare i Mexiko. Så hon kom hit och så sa, ja, jag måste få träffa dig, och så satt vi och pratade. Och det häftiga hon sa, att det häftiga i en sån kultur, som i alla fall är en katolsk kultur, Mexiko, men de har ju så fruktansvärt mycket andra saker för sig. Så att de hade ju, hon hade jobbat med barn, tror jag det var, som var, och så sen så en del för de här problem. Och då hennes man var läkare. Ja, men då går det till han där borta. Vad gör han då? Han kör andutdrivning. Jaha. Och så var det dit. Och så är det sant? Ja, sånt håller man på med. För att det är någonting som är i vägen för anden. Det är någonting som är väget för livet. Då måste vi ta bort det. Funkar? Jajamensan, det funkar bra som helst. Så det är så otroligt mycket, vad mycket olika kulturer det finns, som kanske ser på saker på ett annat sätt än vad vi egentligen gör. Alltså, hur kan man hjälpa livet? Hur kan man säga att livet är fantastiskt, istället för att, som vi kanske börjar prata om, varför tror vi att det är fel på folk? När det kanske inte är fel på folk. Varför tror vi att, som vi sa, varför ska vi födas? Det stämmer inte heller, för att egentligen, som du sa, att den ortodoxa kristendomen, den har inte lika mycket arvsynd. För jag tror inte det finns i Bibeln egentligen. Det kanske finns i Gamla testamentet, men inte i Nya testamentet. Så att jag tror att det där är lite, man får se vad man har gjort för att kapa vissa saker och ändra bara lite frekvens, så att det blir inte för livet utan det blir något annat istället.